Hej och välkomna till ytterligare ett bonusavsnitt av ADHD-livet. Idag sitter jag, Linda Andersson, här med en gäst som heter Kjell Strandberg. Välkommen Kjell, skulle du vilja presentera dig själv?
Jag är barnläkare men jag är också barnneurolog från början. När det gäller det här med ADHD och behandling så behandlade jag mitt första barn med Ritalin för 25 år sedan. Sista 15 åren har jag behandlat mera frekvent.
Så du har jobbat med ADHD specifikt i 15 år?
Till stor del har det varit. Och då har jag också även utrett tillsammans med psykolog. Idag jobbar jag på en barnläkarmottagning, en privat barnläkarmottagning.
Och det är ju där du och jag har träffats. Och jag upplevde ju direkt, wow, du kan förklara det här på ett sätt som jag förstår på en gång. Och till och med så att min dotter förstod på en gång hur de här medicinerna fungerade. Och där väcktes direkt mitt intresse att ha med dig i podden, för att jag vet att det finns så många där ute som upplever samma sak som jag.
Egentligen varför jag håller på med det är att jag vill att barn ska ta sig igenom skolan. För att för barnen är det mest identitetsskapande att klara av skolan. Och det de har mest sekundära symptom av är att de misslyckas i skolan. Jag har förstått när jag träffar många i utredningar och i behandlingar att det är många namn som florerar och det är många uppfattningar om en preparat som finns. Och att man då ibland inte förstår att när man nämner olika preparat att det är egentligen samma substans.
Och då menar du istället för att man till exempel
pratar om just själva läkemedlens namn, bolagen som gör det, beredningsformerna. Utan man börjar prata med de kemiska substanserna som används och som har en indikation för ADHD-behandling. Och det är bara 4 stycken substanser. Så håller man det i huvudet så är det enklare att förstå. Det finns en som heter metylfenidat. Själva den kemiska substansen metylhydroklorid från början. Men man säger vardagligt tal säger man metylfenidat. Och som exempel kan jag säga att den substansen finns i Ritalin, det finns i Medikinet, det finns i Equasim, det finns i Concerta. Så alla det här jag säger då, Ritalin, Medikinet, Equasim, Concerta, och det är olika läkemedelsbolag med olika beredningsformer. Jag kommer till det, men det alltihopa innehåller metylfenidat som är den aktiva substansen som ger effekt och biverkningarna. Den andra är dexamfetamin. Och där finns det då på marknaden något som heter Atentin och Elvans. Båda de här innehåller dexamfetamin. Kan man säga det att dexamfetamin förskrevs på licens i början av 2000-talet. Det skrevs som metamina som jag använde. Och det är dexamfetamin. Det förskrev jag på licens i början av 2000-talet. Men vi hade inte tillgång till dexamfetamin. Utan det var först de sista åren som vi har tillgång till det här. Och kunna
förstå. Vad är skillnaden på metamina och det här? För det har jag hört talas om den.
Metamina är dexamfetamin. Så det är ingenting skillnad.
Det är inte det?
Nej, det är dexamfetamin.
Okej, så det är samma sak som Elvans och Atentin?
Ja, men det var bara det att det fanns något som man kunde söka licens för på Läkemedelsverket och använda.
Här kan man ju bli väldigt förvirrad, du vet, när man hör, man läser här och var och man hör folk prata. För jag var ju inne någon gång, du vet, när man är inne i den här insättningsperioden och man inte hittar sin medicin. Ja. Och man läser om allt och tänkte jag så här, men metamina, det kan ju vara ett alternativ.
Ja.
Och när jag lollade fram det för min läkare, då känner jag ju nu att den här läkaren kunde ju egentligen bara sagt till mig att nej, men det är samma sak som det här som vi har testat.
Ja.
Så slipper man haka upp sig på det.
Ja. Mm. Det är samma med som du har haft i USA. Något som är Adderall. Och det är också dexamfetamin. Men det är också kombinerat med någon annan variant av amfetamin. Men det är huvudsakligen dexamfetamin.
Ja, jag trodde att Adderall, eller vad du säger, jag kollade på någon serie om det. Jag trodde att det var alltså, identiskt med Atentin. Men det är det inte.
Det är inte helt identiskt. Den har någon tillägg av någon annan substans. Det finns ju, man kan förändra de här molekylerna lite, amfetamin, dexamfetamin. Så det är lite mer kemiskt, men det är inte till 100% dexamfetamin. Metylfenidat och dexamfetamin, det är två av de fyra substanserna. Men metylfenidat och dexamfetamin är också centralstimulerande medel och därför narkotikaklassade. Centralstimulerande medel, det betyder att de kan, om man använder det i höga doser ofta, så kan man bli beroende av det. Och det beror på att de här två substanserna påverkar ett område i hjärnan som heter nucleus accumbens. Det är en liten struktur där vårt lustcentrum eller motivationscentrum sitter. Och de här kan påverka då det området och därför, precis som andra vanliga som vi använder, kan stimulera det här området också.
Alltså det tycker jag tycker är väldigt intressant att du säger det, för det här har ju också varit en stor fråga för mig. Om det är beroendeframkallande, och för många är idag.
Ja, då kan man väl säga så här. På det här sättet man använder det, så är det inte beroendeframkallande.
Nej, för det är det jag har fått sagt till mig.
Ja, och det är ju studier, ganska långa uppföljningsstudier som inte har visat något, att det skulle vara ökad risk för beroende hos barn som tar det här jämfört med gruppen som inte tar det.
Mm.
Tvärtom kan man nog säga att det, i mitt perspektiv, är nog en större risk att barn med ADHD som är obehandlade och inte får hjälp och inte klarar skolan ordentligt och har större risk att hamna i missbruk.
Okay.
Av annat slag.
Mm, jag förstår.
Så att det är inte så. Men och min upplevelse är att de barn som tar det här vill inte ta det i onödan. Det är inte så att de frågar direkt efter det som på det sättet.
Nej. Men hur är det då för att just dexamfetamin är det jag kan tänka här, att när man ska sluta med den, om man ska avsluta sin medicinering, då vet jag att både för min dotter när hon skulle avsluta den och när jag avslutade den, att man behövde trappa ner för att inte alltså hamna i någon slags dvala och sova i flera dygn och bara känna sig helt väck. Är inte det ett tecken på att kroppen har varit beroende?
Jo, det kan det vara på så sätt att du har stimulerat vissa receptorer och sen om du tar bort det så blir det tvärtom. Det vill säga att du får ingen effekt alls och du blir mer sömnig och trött förstås.
Mm.
Men sen finns det de som klarar det här utmärkt att ta ganska höga doser av Elvan till exempel på skoldagar men ingenting på lördag söndag.
Utan att hamna så?
Utan att hamna.
Så det är väldigt
olika? Det här
olika.
Är olika.
Wow.
Det här är inget generellt. En del behöver ta varje dag, kanske inte lika hög dos på lediga dagar. Men för att minska det här, att de tycker det blir ojämnt. Men en del klarar sig utmärkt och kan göra upp på sommaren. Så, att det är
också
olika.
Vanligt att man kan ta en högre dos på skoldagar och sen en lägre dos på helgen?
Generellt sett, den här medicinen är ju till för att ge hjälp där man behöver. Den dagens kravsituation.
Mm.
Och då kan man också då modifiera vilken dos man tar den dagen beroende på vilken kravsituation det är.
Okay.
Generellt sett är ju skoldagar större krav.
Ja.
Och lediga dagar mindre krav. Sen finns det de två andra substanserna som inte är centralstimulerande på det sättet. Och det ena är atomoxetin som förr hette bara Stratera för de hade licens eller patenter på det. Men nu är det andra bolag som kan göra det här. Och den fjärde substansen...
Och det är därför man, ursäkta, är det därför man ser andra namn än Stratera? För att det är fler bolag som gör det?
Ja, när ett bolag gör något preparat så har de patenter på det kanske 10 år.
Mm.
Så när patenter går ut så kan andra bolag göra det.
Okay.
Men då kan det inte heta samma sak. Utan då får det inte heta Stratera utan heter det Atomoxetin Milan eller Teva eller vad.
Det här tror jag också gör att många blir förvirrade.
Mm.
Så Stratera i grund är atomoxetin.
Ja, substansen är atomoxetin.
Kan idag heta
Stratera eller atomoxetin eller ja.
Jag förstår. Okej, tack. Nu ska jag vara tyst igen.
Och det är, sen är det ett fjärde, det är guanfacin. Det är väldigt svårt, jag har lärt mig det efter många år att säga guanfacin. Det är den kemiska substansen. Det finns i ett preparat som saluförs under namnet Intuniv. Och den har patent på det, så det är ingen annan som gör det. Därför är det bara ett bolag som gör det, så heter det Intuniv.
De har inte haft det mer än 10 år än, vill säga.
Precis. Så att, återigen, det är bara 4 substanser som vi använder som har en indikation för ADHD och som vi får förskriva. Och det är metylfenidat, dexamfetamin, atomoxetin och guanfacin.
Och de 2 sista du nämner är inte
centralstimulerande? De är inte centralstimulerande. Man kan inte bli beroende på det höga. Och de här, man kan väl säga att de här 2 sista medicinerna, guanfacin och atomoxetin, de har en lite annorlunda verkningsmekanism. Och man kan förstå att atomoxetin togs fram egentligen som ett antidepressivum i USA för länge sedan. Men det var inte så effektivt där. Däremot såg man att det var bättre för ADHD. Guanfacin är en substans som är egentligen helt annorlunda än de andra 3 genom verkningsmekanismen, vilken receptor det går på. Det här guanfacin liknar något vi använde på 90-talet som hette cataplexan och behandlade hyperaktiva pojkar med. Och i den ingår substansen klonidin. Klonidin finns fortfarande. Det kan man använda som ett smärtstillande, sederande och även att man blir stillsammare med det. Men det används mycket på sjukhus inför narkos och sånt.
Mm-hmm.
Men det är inte så effektivt. Man kan väl säga så här att preparat kan minska rastlöshet och impulsivitet, men man kanske inte blir mer koncentrerad för det.
Nej, då får man
det vill säga att man är lite dåsig.
Ja, vem vill vara det?
Men så att visst, preparat kan ha effekt på rastlöshet och sånt, men kanske inte förbättra själva koncentrationsförmågan.
Nej, och man vill inte att sitt barn bara ska bli en hög liksom.
Nej, precis.
Och det sa du om guanfacin.
Ja, vi kan säga så här då att de här icke-centralstimulerande medlen, guanfacin och atomoxetin, de är ju substanser som har upp till 24 timmars effekt. De har ofta den bästa effekten de första 12 timmarna. De har en lång halveringstid, betyder, då pratar vi om någonting som heter farmakokinetik, det vill säga hur substansen mycket tas upp i blodet. Hur metaboliseras det? Hur tas det hand om i kroppen? Och eliminering, hur fort elimineras det från blodet? Har det en lång halveringstid, det vill säga att det tar lång tid för det att elimineras i blodet, så har det också längre verkningsmekanism, alltså verkan. Det vill säga att det ligger kvar i blodet längre med hög koncentration. Sånt här måste spela in. Så att de här preparaten, guanfacin och atomoxetin, har då i alla fall guanfacin har lång halveringstid, men atomoxetin är inte så. Men de har upp till i alla fall 12 timmars effekt. Men man kan ge det antingen som en morgondos eller kvällsdos, eller både och.
Mm.
Så att man kan kombinera de här substanserna. Så att, till exempel om man har ADHD, det är uppdelat i olika svårigheter. Man har AD-delen med att svårt koncentrera sig, komma igång, slutföra, svårt med exekutiva funktioner, upprätthålla koncentration. Men sen har vi HD-delen där då man kan vara rastlös, impulsiv, som kan ställa till det. Generellt sett kan man väl säga så här att de här centralstimulerande medlen, guanfacin och atomoxetin, har ju framförallt bäst effekt på HD-symptomen, i rastlöshet, impulsivitet och sådär. Men att man då för att ändå förbättra koncentrationen när man sitter på en lektion och det måste lägga till ett centralstimulerande medel då, metylfenidat eller dexamfetamin.
Så du menar att det går att kombinera?
Det går att kombinera.
Och det kan vara så att man inte funkar på någon av dem bara, utan att det kan krävas en kombination för att det ska fungera.
Så att det är viktigt att hålla det här minnet då, återigen. Till exempel i alla preparat med metylfenidat, att Att Concerta, som nu återigen, Concerta tappat sitt patent. Alltså då, vad heter det då? Då heter det vad det är egentligen, en depåtablett metylfenidat.
Okej, så att de som heter metylfenidat, det är Concerta.
Men då kommer vi in till något annat när det gäller mediciner. Det gäller beredningsformer. Det är så här att du kan ha en tablett, du kan ha en kapsel eller du kan ha en depåtablett. Det här är tre olika saker, men de kan innehålla samma substans. Kommer det ner en tablett metylfenidat till en tablett Ritalin, Mediknet eller vad det är, men som innehåller metylfenidat 10 mg. Så ska den smälta och sen tas allt upp ganska snabbt. Så att inom en 30-40 minuter så har man det i blodet. En medellång kapsel som är en kapsel för att man ska ha lite längre effekt. Den innehåller korn med, som innehåller metylfenidat. Hälften av kornen har tjockare hölje. Så att kornen som då har lite tunnare hölje, de smälts ner direkt och tas upp direkt. De med halva som har tjockare, det dröjer några timmar innan de har smält ner och tas upp. Det är så man får en förlängd effekt. Sen är depåtabletter ännu mer raffinerade. Så den här Concerta som nu är andra som gör, och då heter det depåtablett med metylfenidat. Den har en ännu mer sofistikerad konstruktion, så att den har ett ytterhölje med metylfenidat, består av 22% ungefär, som tas upp ganska direkt. Sen har den två depåer, av vilken den ena frisläpps lite senare och den andra ytterligare senare. Det är så man då får den här förlängda effekten. Den ligger där som en depå i magen och frisläpper metylfenidat i blodet. Vet man att metylfenidat fungerar, det vill säga hjälper med vad vi vill att den ska hjälpa med, att det till exempel barnet har effekt av det för koncentrationen när det är i skolan och utan besvärande biverkningar, då kan man för dag till dag naturligtvis ta olika beredningsformer. Idag går han bara halvdag, då kan han kanske ta en tablett som bara har effekt några timmar. Eller längre dag, då en kapsel som innehåller samma sak, längre effekt. Men först måste man veta att själva substansen hjälper utan besvärande biverkningar. Bara man vet att substansen hjälper utan besvärande biverkningar, så kan man ha olika beredningsformer dag för dag beroende på kravsituation.
Förstår.
Och vissa dagar inget alls. Det beror på hur länge under dagen man vill ha hjälp. Till exempel tar man en tablett med metylfenidat eller Ritalin, så går effekten in om 30-40 minuter. Kanske effekten ligger i 2-3 timmar.
Antingen så fungerar man på substansen eller inte.
Precis. En kapsel då kanske har den dubbla tiden, 5-7 timmars effekt. En depåtablett har 8-9 timmar eller 7-9 timmars effekt. Men det är fortfarande en metylfenidat i det. Mm. Det är bara beredningsformen som gör att man frisläpper blodet successivt. Eller direkt via en tablett.
Men gällande biverkningar? Eller hade du något mer att säga som du ville säga?
Ja, eller så här. Ja, biverkningar. Det kan man alltid rabbla upp alla biverkningar som finns. Ja, och de är ju likartade till exempel både för metylfenidat och dexamfetamin. Och även kanske för atomoxetin i viss mån. Alla de här tre, metylfenidat, dexamfetamin, atomoxetin, de tar ner aptiten i regel, och det ser jag mer som en effekt, en biverkan, för det är så, mer eller mindre. Det finns undantag som inte känner någon aptitnedsättning alls. Och det är ju fantastiskt, men de flesta känner mer eller mindre.
Jag kan säga så här, att det jag har upplevt, och jag märkte det även på dottern då, som när hon testade det var 11 år, att vi har ju båda problem med att äta lagom och att inte äta när vi är uttråkade och rastlösa. Så att det mer blev så här, i början då var aptitlösheten helt fullkomlig. Och mamma var så här, nu ska du äta. Du kommer, det är inte gott. Jag har inte lust att äta, men jag ska äta. Men sen efter insättningsperioden, när det har gått en till tre månader någonstans där, då var det liksom som att aptitlösheten var inte där längre på det sättet, utan mer att nu kan jag plötsligt äta lagom. Och nu tar jag inte till att äta för att jag är rastlös i helt onödan. Förstår vad jag menar?
Jag förstår.
Är det någonting som du vet?
Det är så. Ja. Det kan vara det är en del med övervikt, med ADHD, som har ett lite rastlöst ätande.
Det är vanligt, eller?
Ja, ADHD och övervikt är ju ofta det att man ser då ett rastlöst ätande i regel.
Mm. Och kan det vara då att barn springer såhär, jag är hungrig.
Ja, det är sugen hela tiden, hungrig sugen.
Mm.
Och med medicineringen så minskar det här, att de kan hålla sig mellan måltiderna.
Som man ska
göra.
Det
går inte att tjata efter någonting.
Som är egentligen hälsosamt leverne.
Det är så, ja. De har hjälp av det faktiskt.
Och hur gör man med barn som inte får tillbaka aptiten? Och
biverkningarna är egentligen bara när effekten ligger i. Så tar man en tablett med metylfenidat, till exempel Ritalin, Medikinet eller vad det är. Det finns ju nu tablett med metylfenidat, Sandoz och så vidare. Men tar man det så ligger då biverkningarna i när effekten ligger i under några timmar. Men sen är det ingen biverkan. Sen kan en del känna biverkan när effekten går ur. Visserligen, jag känner mig nervös. Men därefter ska det inte vara något som är relaterat till egentligen medicinering. Och då kan vi repetera alla biverkningar. Ja, det kan jag rabbla här. Det finns ont i huvudet, ont i magen, illamående, hjärtklappning. För det kan öka pulsen lite, men det är ju inte så att det är farligt på hjärtat. Man kan vara muntorr, man kan svettas, man kan känna sig konstig, nervös.
Och när så medicinen vidare. Går ut? Eller under
även
tiden
när den ligger i. Eller man kan känna sig, jag är lite uppvarvad eller jag blir trött.
Är det här
jag
någon
känner inte igen mig själv.
Är det någonting du tycker då att man liksom ska försöka peppa barnet att gå igenom för att det kommer att avta? Eller till vilken nivå ska man sträcka sig innan man avslutar eller byter?
Jag tycker att man ska vara lyhörd för vad barnet tycker och känner. Det har jag blivit allt mer med åren. Att jag vill veta hur barnet upplever det. För barn är motivationsstyrda och kanske barn med ADHD ännu mera. Det vill säga jag gör bara saker jag märker att jag har någon hjälp av. Mm. Jag gör definitivt inga saker som jag mår dåligt av. Eller som jag inte tycker jag har någon vinst av.
Mm.
Visst kan du då resonera med barn, lite äldre barn, om att okej, jag tar den här medicinen och den här timmen har jag positiv effekt på koncentrationen, men jag mår lite konstigt. Men jag kan ta det för jag förbättrar min koncentration i skolan under de timmarna. Det kan man alltid förhandla med barn om också.
Mm.
Naturligtvis. Men då ska de också se en vinst med det. Men annars har jag blivit mer och mer, tycker jag, lyhörd för vad de känner. För det kommer att sluta med att de inte tar det eller gömmer undan pillren.
Det är så pass?
Ja, de gömmer det. Men föräldrarna tror att de tar, men de går och gömmer det istället.
Mm.
Eller vägrar ta.
Ja, det blir inte heller positivt.
Så att de måste känna att de har hjälp av det.
Ja.
Vad de vill ha hjälp av det. Mm. För det är också när man sätter in medicinen viktigt när man pratar med barnet. Vad är det barnet vill ha för hjälp med? Det måste man komma med en gemensam uppfattning efter när man pratar med barnet. En gemensam mål.
Mm.
Det här vill jag ha hjälp med.
Så barnet är liksom
och det här,
på
vill du testa det här för att få hjälp med det?
Ja.
Ja. Men sen kan man ju nämna att det här biverkningar kan finnas.
Det är viktigt att barnet liksom är inkluderat i hela planen.
Absolut.
Och vet vad som händer.
Sen får man följsamma ibland så slutar de för de inte tycker att det är effekt. Det hjälper inte att sluta dem. Då måste man vara medveten om det också. Man behöver justera dosen. Det här behöver man ofta göra. Justera dosen uppåt. I alla fall under första året. Men det är inte för att det är någon vanebildande utan det förändrar i farmakokinetiken. framförallt hur man tar hand om, hur mycket tas upp, hur mycket snabbt blir det ner.
Så det handlar inte om att man blir beroende och nej, vänjer sig?
Nej, det är inte att man blir beroende eller någon toleransutveckling, utan det...
Det handlar om, vill du förklara det?
Det handlar nog mer om att när det kommer in främmande ämnen i blodet så reagerar ju kroppen med att försöka bryta ner det snabbare. Det ser vi med andra medicinska behandlingar som man ska uppehålla en koncentration i blodet, att man får justera det. Jag kan ta som exempel då, eftersom jag är också barnneurolog, jag behandlar ju barn med epilepsi och sånt. Det är samma medicinering där. Man måste justera dosen efter ett tag för att det bryts ner snabbare och man måste justera.
Kroppen lär sig att bryta ner det snabbare.
Ja, så. Och det är inte så att det behöver vara att receptorerna i hjärnan har förändrats i toleransutveckling. Men det är klart, där kan det också förändras. Men det är inte så att det blir ett beroende. Och då kommer jag lite grann till insättningen.
Mm.
Som jag sa, vad är det som är viktigt? Jo, det vet att substansen hjälper. Men det barnet vill ha hjälp med och har behov av hjälp med. Och att det inte är för besvärande biverkningar utan de fortfarande vill ta det.
Mm.
Och det gör man ju snabbast då förstås. Och då säger jag så här, om de är rädda. Då börjar vi med kortverkande förstås.
Mm.
Som bara har effekt några timmar, som får känna hur det känns. Och då säger jag ja, för att är det obehagligt så går det, försvinner det efter några timmar.
Mm.
Och att man gör det hemma. För börjar man med medicinering och de börjar gå till skolan så vet man inte vad som händer där. Man får väldigt mycket svårare att få en feedback på vad som händer där. Så att jag brukar i regel rekommendera när man sätter in att de gör det hemma. När föräldrar är med och ser vad som händer. Och börja med kortverkande. Och då kan man trappa upp ganska snabbt också. Och när det gäller medicineringen så trappar man upp egentligen tills man får positiv effekt eller biverkningar. Där är stoppet. Och där är så stor skillnad mellan barn.
Mm.
Vad det stoppet är. Vilken effekt som är positiv.
Mm. För jag tycker just insättningen är ju jättesvår. Man vill ju inte ens att ens barn ska må dåligt och man vill liksom kunna motivera barnet på ett bra sätt att nej men de här biverkningarna går över.
Vissa biverkningarna brukar antingen försvinna eller att de tycker att de inte är så besvärande. Så att framförallt det här med huvudvärk och illamående och till magen kan bli bättre.
Så man ska säga typ, försök hålla ut en vecka?
Ja, lite grann. Det beror på hur starkt det är naturligtvis.
Mm.
Det andra biverkningar, och framförallt det här då när de inte mår liksom nervös eller så.
Ja, det här är där
tror jag inte man
ångest.
Kan hålla i så länge, för att då betyder det egentligen att det här är ingen bra effekt av den här medicinen.
Ja, det är så.
Det är ju mera då än då har du effekt på. Det är vissa biverkningar som har effekt på kroppen. Det vill säga om mår illa eller ont i huvudet eller svettas eller sånt. Det är mer kroppen i övrigt. Men de här psykiska biverkningarna, då är ju själva effekten in i huvudet.
Uh-huh.
Så att de kan vara lite mindre övergående utan det inte är problem. Och det, då, och sen är det en del som upplever att det har gått länge på de här beredningsformerna som håller i sig länge då. Att de känner, barnen känner sig lite instängda. De blir hyperfokuserade men inte lika sociala.
Ja.
Visserligen koncentrerar de, men de är inte sociala. De är inte lika roliga i skolan längre.
De känner att de inte är sig själva.
De har lite svårare att prata och det gillar de inte.
Nej.
Det måste man också vara lyhörd för.
Det är också en viktig del.
Ja, att de inte vill ta det också.
Mm.
Då kan det vara en fördel att gå över mer kortverkande som ligger i. Generellt sett ligger preparaten i några timmar. Om man har effekt då är det lättare att tolerera biverkningar om man får en paus. Och sen så tar det igen lite grann. Än att något som ligger i 8-9 timmar i sträck. Det är många som mår bättre av att ta en kortverkande tablett effekt några timmar. få en paus, får aptiten tillbaka, äter och sen slår på nästa dos. Än att något som ligger i hela tiden.
Nu är det så att alla lyssnare, följare på Instagram som lyssnar på podden har fått skriva frågor till dig. Och det kom ju in över 300 frågor, vilket vi såklart inte kommer hinna med. Men många är ju av samma, ungefär samma sort skulle jag säga. Det är många som undrar ungefär samma saker. Vi börjar med, kan ADHD-medicin minska intryckskänslighet?
Det är lite svårt att besvara frågan eftersom jag inte riktigt vet vad intryckskänslighet är. Ja, alltså att de kan,
jag tror att det är både ljud, och. Ljus och
en del, ljud. En del kan bli mer störda av ljud när de tar centralstimulerande medel. De blir mer känsliga för ljud och sånt. Alltså starka ljud.
Mm-hmm.
Så att de kan förstärka att det blir känsliga för det. Samtidigt så är det ju så att samtidigt är en medicin som hyperfokuserar dig för att du ska stänga ut det. Störande ljud så att du kan koncentrera dig bättre. Och det här kan ju en del då, som jag sa, uppleva nästan som de blir en bubbla. De blir inte sociala.
Ja.
Men mera kan jag nog inte svara på den frågan.
Hur kan man hjälpa sitt barn om barnet upplever när medicinen går i kroppen att de känner ångest och nervositet?
Jag vet inte om man kan hjälpa barnet med att säga att ja, det här kommer gå över. Det brukar ju inte ligga i så länge. Det är ju inte att det ligger i ända till kvällen kanske. Utan det kanske en eller två timmar efteråt.
Mm.
Däremot är det ju ett problem definitivt. Så att frågan är om det då... Det beror på hur starkt det är hos barnet. Om det här är värt att fortsätta. Eller barnet tycker det här blir så stort lidande att jag inte vill ta medicinen.
Inte rätt
och då är kanske så byta eller justera dosen eller göra någonting med medicineringen. För förändra det i längden tror jag det är svårt att ha det så.
Och om man har det så, då betyder det egentligen att man behöver göra något åt saken. Det ska inte vara så.
Jag tror att i längden blir det svårt att få barnet att ta det om den har upplevt sådana svårigheter.
Mm. Vilken medicin anser du vara den bästa? Finns det någon som fungerar på de flesta?
Det är individuellt, vilken medicin. Och då kan vi säga så här, att då är ju frågeställningen från början vad det här barnet har för huvudsakliga problem. Om det är huvudsakligen ADD, det vill säga ren uppmärksamhetsproblematik. Eller om det är mycket inslag av HD, det vill säga impulsivitet och rastlös som också ställer till det. De flesta är ju så. Att de har problem med skolan. För mycket av den här rastlösheten och impulsiviteten det blir ju mindre med åren. Och det blir mindre problem. Men däremot är det AD-delen som blir ett större och större problem. Det vill säga att orka med och koncentrera sig länge. Klara av skolan med alla dess ämnen och planering och organisation. Det blir allt svårare. Så att för att klara av skola och studie och läxläsning så är det metylfenidat eller dexamfetamin som gäller.
Yes.
Och vi är ålagda än så länge av Läkemedelsverket att börja med metylfenidat.
Ja, och där är det ju jättemånga som undrar varför.
Det är nog mera kanske kostnadsskäl att vi har varit en tradition i Sverige att bara behandla med metylfenidat. Det är ju den substansen som har funnits sedan 50-talet i Europa och Sverige. Men så dexamfetamin och dexamfetamin är ju framförallt i USA. Däremot är det inte så att jag går efter det. Finns det något skäl att någon vill pröva dexamfetamin istället av personliga skäl? Eller jag har en vuxen, jag har prövat det, jag vill att mitt barn. Det är klart att jag gör undantag från det.
Mm.
Men man kan dock inte veta vilket som fungerar. Jag har både tvillingar och syskon som tar olika preparat. Fungerar på olika preparat alltså bäst.
Varför säger vissa läkare att man ska ta en medicinfri dag på sitt barn då och då?
Jag vet inte.
Nej, det finns ingen förklaring på det.
Jag har ingen bra förklaring. Har de behov av det så ska de ta. Har de inte så behöver de inte ta.
Och vad kan i så fall behovet vara?
En del barn känner att jag vill ha, till exempel om jag tar depåtablett eller konsert eller det. Jag vill ta det med en ledig, för jag har svårt att komma igång annars.
Ja.
Jag vill liksom få inte saker gjort annars. Det är barnen som säger det här ofta. Eller kan du uttrycka det om du vill ha det eller inte?
Mm.
Sen kan de köra olika doser, som jag sa.
Mm.
Man kanske inte behöver så hög dos då i så fall lediga. Det räcker med lite mindre som stöd. Det här är viktigt med hela justeringen. Överhuvudtaget att justera, monitorera läkemedelsbehandlingen är viktigt. Att man hela tiden tät kontakt justerar, minskar och höjer dos, ändrar. För annars blir det så att många tar ett preparat och sen så slutar de och sen så fortsätter de inte om man har för långa mellanrum mellan kontakterna.
Alltså det låter ju väldigt logiskt när du säger det. Men jag tror inte att det är så alltid. Utan det känns, alltså jag upplever att många får med så här att ja, men nu funkar det, då släpper vi lös. Vi ses om ett halvår.
Precis.
Och det är så ofta. För att det finns inte så mycket tid.
Inte.
Nej. Så det man kan göra som förälder där är egentligen att säga så här: jag vill ha en kontrollerad uppföljning. Jag vill ses en gång i månaden. Eller jag vill ses varannan månad.
Eller på telefon.
Telefon
på telefon också.
Mm. Men man har rätt att ställa det kravet.
Det tycker jag man har.
Ja. Ska medicinen tas med mat eller utan? Finns det några fördelar och nackdelar med det här?
Jag har nog sett att tar man i alla fall de centralstimulerande medlen på morgonen utan att ha mat i magen, att det kan vara en större risk att man får besvär av ont i magen, illamående, även huvudvärk.
Så det är bra att äta först?
Att man har mat i magen när man tar det.
Mm.
Så dessutom finns en annan, man ska ju äta frukost om man tar ett preparat som tar ner aptiten vid lunch. Så att man inte får energibrist under dagen. Sen finns det vissa preparat som till exempel Intuniv, ska inte vara för mycket fett. Men det tror jag inte är någon risk, för då kan det bli starkare upptag på något sätt. Kapsel Medikinet.
Mm.
Det är den tyska bolaget som gör Medikinet. Den kapseln, den är inte beroende av mat i magen när man tar den, utan effekten kommer. Men om man inte har mat i magen kan det vara en risk att allt som tas upp i kapseln tas upp direkt. Inte den här fördröjda frisättningen. Men det gäller inte kapsel Ritalin eller Equasym.
Så det gäller bara den?
Ja.
Detta är ett inklipp som görs i efterhand. Kjell Strandberg skulle vilja komplettera angående kapsel Elvanse lisdexamfetamin. Det han vill komplettera och berätta för er är att den har lång effekt motsvarande Concerta. Det är en depåtablett med metylfenidat. Men ofta längre, tycker han. Ibland 10-12 timmars effekt. När det gäller Concerta har man en depå av metylfenidat i tarmen som successivt slussar metylfenidat in i blodet. När det gäller Elvanse är det lite annorlunda. Där kan man säga att det bildas en depå i blodet av lisdexamfetamin. Lisdexamfetamin är ej aktivt, som vid kontakt med röda blodkroppar. Lismolekylen frigörs från dexamfetamin och blir dexamfetamin som är aktivt. Och denna aktivering sker successivt. Så även om innehållet av Elvanse tas upp ganska snabbt från tarmen, så blir det i blodet en långsam övergång till dexamfetamin. Hur fungerar en ADHD-medicin om barnet har ADHD och autism?
Ja, jag har ju lärt mig, och det är många som sagt, ja, när det gäller autism så funkar eller det är inte lika bra effekt med centralstimulerare eller att det skulle vara annorlunda. Jag har nog ändrat åsikt i det. Jag har faktiskt ganska barn med ganska grav autism med hyperaktivitet och som inte pratar och så, men jag även sätter in små doser av centralstimulerande som de har effekt. Men de kan vara mer känsliga. Man var försiktig när man går in med det. Men jag använder även ADHD-medicin på dem.
Mm.
Om det går. Men att man har en... Så att det är inget som är uteslutet.
En kombination med något
även
annat?
Även kombination.
Ja.
Jag har dem med Intuniv till exempel. Och en låg dos till exempel dexamfetamin.
Det känns som att det gäller att vara väldigt kreativ.
Ja, kreativ eller att man är uthållig.
Ja.
Det vill säga hela tiden tänker, ja men det går kanske att ändra någonting. Man kan hitta andra lösningar.
Ja.
Pröva, testa. Inte ge upp. Med medicinen så tycker jag många gånger att det, ja, jag tycker nog mer än 90% av dem jag har får mer eller mindre hjälp av det på något sätt. En del fantastisk hjälp, en del lite hjälp med biverkning, men ändå hjälp.
Ja.
Det varierar.
Är Voxra något du rekommenderar till barn?
Nej. Det är ju en substans som heter bupropion.
Mm.
Det är svårt att uttala det. Men det är ju egentligen ett läkemedel som togs fram för depression. Och det har ju inte någon indikation för ADHD. Men det används.
Är det dopamin som...
Nej, ja, det är en också en sån här neuronal selektiv noradrenalin- och dopaminåterupptagshämmare som det heter.
Så
men den är ju framtagen mot depression. Den är inte framtagen som ett medel mot ADHD.
Okay.
Men det finns studier både vuxna och barn. Jag tror att Göteborg Gilberg gjorde en studie med det här för länge sedan och att det har viss effekt. Det har viss effekt på ADHD. Men det är inget som jag använder.
Jag är rädd för att ge min 6-åring ADHD-medicin. Finns det ingen åldersgräns?
Jo, i FAS finns det åldersgränser. Men det är klart att man har testat medicin. I alla fall som centralstimulerande. Och även atomoxetin har jag nog testat på barn som är under 6 år.
Mm.
Men det är ett större problem att behandla dem, både biverkningar och att, framförallt aptitnedsättningen. Det här är barn växer och det måste man hålla koll hela tiden på vikten och att de växer. För då kommer ett annat problem med barn. Men ju yngre de är, det är ett större problem det här med. Och mera biverkningar och framförallt aptitnedsättning på yngre barn.
Där kommer vi in på det här. En viktig fråga. Påverkas barnets utveckling av hjärnan och kroppen negativt av ADHD-medicin?
Det är inget som har påvisats. I alla fall.
Nej.
Sen kan man säga att det kom någonting, någon alarm för några år sedan om att det förändrade hjärnan för olika områden av behandlingen. Men då sa man inte om det var negativt eller positivt. Jag skulle nog se positivt. Det finns studier för länge sedan som gjort med en sån här avbildande teknik, magnetkamera och så vidare, funktionella MR. Och, som har sett att om någon har ADHD och sen behandlar dem så blir det positiva effekter på vissa strukturer. Att de får större volym, framförallt i frontalloben och barnsystem.
Oj, vad bra!
Ja, men att det kanske inte håller som man tar till bort medicin. Men det är i alla fall ingenting som har påvisat det här av negativt. Vi har behandlat länge nu.
Mm. Hjärtat. Är det farligt för hjärtat att ta?
Nej, det är inte farligt.
Nej.
Om man dör inte av det. Där man ska vara observant om det finns i familjen eller närmsta släkten någon med någon ovanlig hjärtrytmrubbning som de känner till. Eller om det är någon i närmsta familjen plötslig, tidig, oväntad hjärtdöd i unga år.
Då ska man vara uppmärksam.
Då ska man vara uppmärksam och vara lite fri. Undersöka kanske barnet då innan man sätter in det. Jag har inte varit med om någonting. Det är ju, jag brukar säga att det här det ökar puls och blodtryck, men det gör det ju när vi springer också, ännu mer.
Jag skulle vilja säga stort tack till dig Kjell för att du kom hit idag. Jag är jätteglad för det och jag vet att det finns så många där ute som också är så glada över att du tog dig tid att sitta här idag och prata om det här.
Tack.